Och då hälsar jag er varmt välkomna till dagens bibelforum. Idag är ämnet Jesus och barnen. Och det är inte så lätt ämne kanske, men jag gjorde på det viset att jag med hjälp av en konkordans tittade på alla ställen i Nya Testamentet som har att göra med Jesus och barnen. Och det vi ska göra är då att se på en del av de här bibelställena som jag har då stött på när jag har letat igenom vad som finns i Nya Testamentet. Det jag först tänkte ta upp lite grann, som står ganska mycket om, det är begreppet Guds barn. För när man slår på ordet barn, barnen, i en konkordans så möter man en rad ställen som just handlar om att vara Guds barn. Och vi bör kanske klara ut vad vi menar med det. Jag tror vi är överens om att det är något väldigt fint och bra att vara Guds barn. Jag skulle tänka mig att alla här vill vara Guds barn. De som inte är Guds barn kanske önskar att bli Guds barn i betydelsen bli riktigt trygg, kunna vara glad, kunna ha ett säkert hopp inför sjukdom och död och evigheten. Guds barn har Gud som sin fader, alltså den helige själv. Fastän vi som människor i oss själva inte är heliga, vi är syndiga, syndfulla, vi är orena, men vi får räknas som rena och heliga och Guds egna barn. Varför då? Så kommer svaret: bara för Jesu Kristi skull. Bara tack vare Jesus Kristus, bara genom Kristus i verk, Kristi återlösning, Kristi rättfärdiggörelse, Kristi friköpande av oss så att vi får vara Guds barn. Vilka är alltså Guds barn då enligt de bibliska texterna? Det är inte alla. Det är en vanlig mening här att man tänker sig, Gud har ju skapat världen och alla människor, så den meningen är väl alla Guds barn. Ja, alla är Guds skapelse. Men begreppet Guds barn användes bara om det troende. Det troende är Guds barn. Och med troende menas inte bara att de tror att Gud finns, att det finns en Gud. Utan med troende menar att man tar emot gåvan Jesus Kristus. Att man tar emot Jesus Kristus. Och hur framgår det här då av Bibeln? Så att jag nu inte bara påstår någonting rätt ut i luften. Är det så Bibeln lär som jag nu sa? Så här står det i Johannes evangeliums första kapitel, den 12:e versen. Åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Här ser ni att verben står som paralleller: ta emot, tro. Och tog emot honom, alltså Jesus, det eviga ordet som var i begynnelsen hos Gud och som var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud och ordet blev kött. Guds evige son blev människa, tog sin boning ibland oss. Alla de som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, och dem som tror på hans namn. Och vad menas med att tro på hans namn? Namnet står för vem han är, står för vad han lovar, står för vad han gör, står för vad han lär, vad han undervisar. Som tar vara på vad Gud, vad Herren själv undervisar genom sina profeter och apostlar. Och att inte tro på Guds ord. För vi kallar ju denna undervisning, denna lära, eller Herrens namn, det är Guds ord. Och att inte tro på det, det är att missbruka Herrens namn. Och du ska icke missbruka Herren, din Guds namn, för då är vi hjälplöst förlorade. Då vet vi inte vad vi ska tro på. Då vet vi inte vad som är utlovat. Då vet vi inte vem Jesus är. Och det värsta är nu att när Jesus kommer så tas han inte emot med öppna armar. Så tror man inte på honom. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Och det betyder alltså att inte ta emot honom är att inte tro på honom. Att inte lita på honom. Så när han framträder där som löftenas uppfyllelse, när han gör det som enligt löftena skulle ske, han uppväcker döda, han ger blinda sin syn, han ger sjuka hälsan tillbaka, ja, då säger man att han hädar när han framträder som den gudomlige som gör bara det som Gud kan göra. Vem kan förlåta synder utom Gud alena? Han hädar. Och när översteprästen till slut frågar, säg oss nu rakt ut, är du Messias, Guds son? Och Jesus svarar, du säger det själv. Och då säger översteprästen, ni hörde hädelsen. Behöver vi något mer bevis? Och enligt Guds ord så skulle ju en hädare under gamla förbundets tid dödas. Och därför så måste Jesus dö, för de tror inte på honom. Tror inte vittnesbördet om honom att han är den han är. Jag är den jag är. Och Jesus använder ju detta ord gång på gång. Jag är vägen, sanningen och livet. Och när ni har upphöjt människosonen, då ska ni förstå att jag är. Och om ni inte tror att jag är, så blir ni kvar i era synder. Synderna förlåtes, tas bara bort genom Jesus Kristus. Alltså, åt alla som tog emot honom, Jesus, det eviga ordet som blev kött, Guds evige son, gav han rätt att bli Guds barn åt den som tror på hans namn. Paulus skriver så här, Guds barn är inte det som är barn genom naturlig härkomst. Guds barn är inte de som är barn genom naturlig härkomst. Utan vi måste bli barn genom en övernaturlig födelse. Den som inte blir född ovanifrån, säger Jesus till Nikodemus, av vatten och ande, kommer inte in i Guds rike. Och Paulus skriver, Guds barn är inte det som är barn genom naturlig härkomst, men löftets barn räknas som Abrahams efterkommande. Löftets barn, vad menas med det uttrycket? Löftets barn. Jo, löftets barn, det är de som tror på löftet. De som tror på löftet, det vill säga Messias. Det är löftets barn. I Galaterbrevet 4 skriver Paulus, ni bröder. Ordet bröder är liktydigt med troende. Ni troende, eller ni bröder. Ni är löftets barn, liksom Isak. Och varför kallas Isak för löftets son? Jo, därför att Abraham och Sara kunde inte få något barn. På naturligt vis kunde de få Ismael genom tjänstekvinnan Hagar. Det vill säga genom egna gärningar och åtgärder så kunde de lösa problemet. Men Gud hade lovat att fastän de var så gamla och inte kunde få barn så ska jag komma tillbaka vid denna tid nästa år och då ska du ha en son. Abraham log. Och han log heter på hebreiska Yitzchak. Och det blir vårt ord Isak. Och Sara log också. där hon stod lite längre bak i tältet, så stod att hon låg. Skulle väl jag kunna, det går ju helt bara inte. Nej, men det Gud lovar, det kan ske mot naturens ordning genom ett under. Och därför kallas de som tror på det stora undret, Messias, de kallas för löftets barn. Alltså, Guds barn är inte de som är barn genom naturlig härkomst, men löftets barn räknas som Abrahams efterkommande. Romarbrevet 9:8. Ni vet ju att många kom ju fram till Jesus och sa, ja men vi har Abraham till far. Samtidigt som de inte trodde på löftet och avvisar Jesus. Och då måste Jesus säga, ni har inte Abraham till far. Ni har djävulen till er far. Ett annat bibelställe lyder så här. På den plats där det sades till dem, ni är inte mitt folk, där ska det kallas den levande Gudens barn. Det här säger Paulus i Romarbrevet 9. Men alla som känner till Bibeln vet att här citerar han profeten Hosea, kapitel 1, vers 10. Så detta var sagt, inte först i och med Paulus. Ibland säger bibelkritiker att Paulus kommer med en ny teologi. Det gör han inte. Han bara lyfter fram den undervisning, Herrens namn, Herrens undervisning som redan är given. Och profeten Hosea sa på 700-talet före Kristus. På den plats där det sades till dem, ni är inte mitt folk, där ska det kallas den levande Gudens barn. Och vad handlar det om? Jo, att människor som var utanför det heliga landet, som var hedningar, som var som främmande folk, de skulle tro, inte alla, men många skulle komma därifrån och tro löftena och tro på Messias och på det sättet komma in i Guds rike, bli den levande Gudens barn. Men om i Israel då? Jo, då fortsätter Paulus, men om Israel utropar Jesaja, och så citerar han Jesaja 10, vers 22. Många ska komma, nej förlåt, så citerar han Jesaja och säger, om en Israels barn vore talrika som havets sand, ska bara en rest bli frälst. Alltså det egna gudsfolket som hade fått det höga, stora uppdraget att vara Herrens speciella tjänare och föra Herrens namn vidare till människorna. Till sina egna och uppbygga den genom löftesorden och också till andra. Till och med bort till Nineve dit Jona kom. Så skulle ändå de flesta där avvisa löftet, avvisa Guds ord och gå sina egna vägar bort ifrån Gud. Om en Israels barn vore talrika som havets sand, ska bara en rest bli frälst. Romarbrevet 9:26-27. Har Paulus därmed kommit med något nytt? Nej, han citerar bara Jesaja. Han citerar bara Hosea. Säger han någonting annat än vad mästaren och frälsaren Jesus säger? Nej, inte alls. Vad säger Jesus? Enligt Matteus 8, 11 och 12. Många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Många ska komma från öster och väster, alltså från hedna folken ska det komma in människor i Guds rike. Och lägg märke till att Guds rike och himmelriket är samma sak. I parallellställena står det Guds rike. Hos Matteus så står det himmelriket. Många ska komma från öster och väster. Och det har vi ju sett när vi har gått igenom uppenbarelseboken. hur det där talas om människor, en stor skara från alla stammar, folk och tungomål som kommer till tro. Många från öster och väst. De ska ligga till bords med Abraham, Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn, det vill säga inte alla rikets barn, en rest kommer att tro ändå fram till yttersta dagen. Men flertalet av rikets barn avvisar Messias och kommer inte att sitta till bords tillsammans med Abraham, Isak och Jakob, utan kastas ut i mörkret utanför, och där ska man gråta och skära tänder. Paulus skriver vidare till de troende: ni alla är nu Guds barn genom tron på Kristus Jesus. De är inte Guds barn genom den naturliga födelsen, har han redan skrivit, utan genom tron på Jesus Kristus är de Guds barn. Därför att alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Och här är inte jud eller grek. Så man kan inte säga, ja men du kan inte vara Guds barn för att du är jude. Eller du kan inte vara Guds barn för att du är från hedningarna, du är grek. Utan vem den är, från judarna eller från grekerna, från vilket folkslag som helst, så är man Guds barn genom tron. Och tron innebär att man tar emot Kristus. Och att ta emot Kristus, det är att ha Kristus som sin rättfärdighet. Kristus som sin renhet. Kristus som den helighet jag behöver och den som håller inför den helige Gud. Den som tror på Kristus, den som blivit döpt till Kristus, är iklädd Kristus. Ni ser att Kristus liknar som kläder här. Men man, själva personen är den genom vilken vi kommer till Gud. Vi kan inte komma i våra egna kläder. Vi kan inte komma i vårt eget namn. Vi bara kan komma i Herrens namn, i Herrens kläder. Ja, vi kan bara komma i och genom Kristus. Han är vår rättfärdighet. Han är vägen. Han är vår frälsning. Och det är därför det är så allvarligt att när Gud är så god och uppfyller sina löften och frälsaren kommer, och så blir han avvisad. Eller man presenterar honom inte enligt Herrens namn. Det vill säga man gör Jesus till en annan person. Jag har nyligen läst igenom Gardells bok om Jesus. Och det är alldeles förfärligt. Det är inte Bibelns Jesus som där presenteras. Och därmed ingen hjälp och ingen frälsning genom den personen som där presenteras. Jesus sa: tro inte att ni kan säga till er själva, vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham. Och det kan vi säga att vi görs till troende. Det är ett lika stort under, lika omöjligt i sig själv, för vi kan inte frälsa oss själva, lika omöjligt som att av döda stenar göra barn åt Abraham. Men det kan Gud. Han kan uppväcka barn åt Abraham av dessa stenar. Han kan göra oss som har ett stenhjärta, som Hesekiel skriver, till troende, till människor med ett troende hjärta. Han kan omskära våra hjärta. Att vara troende, det är att ha ett omskuret hjärta, står det också. Vem kan göra det? Vi förstår att det är ett bildspråk, men det klargör att det går ju inte. Vad händer om vi gör det? Vad händer om vi omskär våra hjärtan? Vi dör, eller hur? Det blir inget liv. Men detta uttryck används för att vi får ett troende hjärta. Och då är vi tillbaka till det som får bli övergången nu till hur Jesus förhåller sig till till barnen att tron, att vi nu tar emot Jesus, att vi nu tror på Jesus, det är ett under. Det är inte något verk som vi gör. Utan tron är en Guds gåva, precis som Kristus är Guds gåva till oss. Precis som frälsningen är Guds gåva till oss. Precis som rättfärdigheten är Guds gåva till oss. Och det är därför som ordet tro och Kristus på flera ställen blir samma sak i Bibeln. Så när det kan stå att vi blir frälsta genom tron, så blir det liktydigt med vi blir frälsta genom Jesus Kristus. Jesus Kristus, den som vi genom Guds under tar emot. Och gåvan Jesus Kristus som räcker, så det är också den som upptänder tro. Så därför är det så viktigt att evangeliet predikas rent och klart, så människor förstår att det är frälsningen Jesus Kristus färdig och fullbordad som överräcker åt oss. Och att förlita sig på den gåvan, det är att tro. Att ta emot den gåvan, och när man då förlitar sig på gåvan och tror, så är just förlitandet och tron också ett under, också en gåva. Om ni vore Abrahams barn, säger Jesus, skulle ni göra Abrahams gärningar. Och vad menar med Abrahams gärningar? Står på den här, ja, detta är gärningen att ni tror på mig. Den som fadern har sänt. Om ni vore Abrahams barn skulle ni göra Abrahams gärningar. Men nu vill ni döda mig, en man som har sagt er sanningen. Och det som håller sig till tron. Ni märker här hur tron och Kristus blir samma sak. Det som håller sig till Kristus, det är Abrahams barn. Reformatorerna sammanfattade kristendomens budskap i tre sola. Och det är samma, om man inte använder latin nu, så blir det tre alena. Skriften alena, sola scriptura. Skriften alena. Och så sa de tron alena. Och så sa de nåden alena. Och då undrar man, vart tog Kristus vägen då? Det som var så centralt och viktigt för Martin Luther. Jo, när han säger tron alena, så är det helt samma sak som att säga Kristus alena. Som vi förtröstar på och tar emot i tro. Som vi litar på, som vi tror på. Och att vi gör detta, det är nåd alena. Ett obegripligt nådesunder. Att vi har nåtts av evangeliet. Och att evangeliet just hos oss har upptänt tro. Vi som inte är i oss själva ett dugg bättre än någon annan. Inte bättre än de som inte tror. Så att vi kan säga att jag tror, det beror på att jag var bättre än de andra. Utan jag kan säga, jag kan inte förklara det. Det är bara ett obegripligt Guds under att just jag har fått tro genom evangelium. Och vår vilja är att också de andra skulle det. Men hur ska de kunna få tron om inte evangeliet predikas? Hur ska någon kunna tro om inte ordet predikas, ordet om Kristus? Det här tror jag förklarar nu det som egentligen är huvudinnebörden av mitt ämne här, Jesus och barnen. Jesu lärjungar frågade, vem är störst i himmelriket? Då kallade han till sig ett barn. Och om ni inte omvänder er och blir som ett barn, kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är störst i himmelriket. Vad betyder det här? En del har missuppfattat detta och tänkt, om vi inte blir som barn, det vill säga så oskyldiga och rena som barn. Men vi har ju sett redan att alla är syndare. Ingen är Guds barn som inte förtröstar på Kristus, tar emot Kristus. Men varför tar människor ofta då inte emot Kristus? Jo, därför att de är inte som barn. Och vad menas med det? Jo, ett barn måste matas, måste bäras, måste servas på allt sätt, är hjälplös i sig själv, klarar sig inte på egen hand, måste ha hjälp. Vi måste bära det, vi måste mata det, vi måste byta på det, fast inte jag gör det så ofta, så måste man i alla fall byta på de små barnbarnen också som vi har. Om vi inte blir, vad ska vi säga, behövare. Så att vi verkligen behöver den hjälp som kommer genom evangeliet. Då kommer vi aldrig in i Guds rike. Det är det handlar om. Att ödmjuka sig som detta barn. Men vi ödmjukar oss inte, utan vi vill ju själva klara av det. Men frälsningen, det är att vi måste få allt ifrån Gud. Han måste bära oss, sköta oss, mata oss, byta på oss. Precis som man måste med små barn. Den som förleder en av dessa små som tror på mig. Och nu kommer ni ihåg vad tror betyder. Tar emot mig. För honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup. Vad är det att förleda en av dessa små, överhuvudtaget förleda människor? Jo, det är att lära dem, ni behöver inte få allt från Gud. Ni kan i alla fall till en viss del klara er själva. Ni kan en del lära rakt ut självfrälsning. Jag har nyligen läst någonting som heter Tredje testamentet av Martinus, är någon som har läst detta hemska verk. Och det handlar om ju hur vi själva kan utveckla oss steg för steg och genom flera återfödelser så småningom kunna uppgå i världssjälen. Självfrälsning. Vad är huvudreligionen i vår tid? Självfrälsning. Och att lära människor självfrälsning, det är att förleda oss. Vi är egentligen i oss själva som hjälplösa små bebisar. Vi klarar oss inte själva. Vi kan inte klä oss själva. Och om vi försöker så gör vi det galet och bara motarbetar den när någon annan ska hjälpa oss och klä oss. Och den som förleder en av dessa små som tar emot mig, alltså som tar emot hjälpen från Jesus Kristus. Ja, då vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals, han sänktes i havets djup. Vi känner alla den här texten. Sedan bar man fram barn till Jesus för att han skulle lägga händerna på dem och be. Men lärjungarna visade bort dem. Då sa Jesus, låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Ty himmelriket tillhör sådana. Tillhör sådana, det vill säga sådana som såna som dessa små. Många läser det här bibelstället fel. De läser som om det står såna tillhör himmelriket. Det vill säga alla är genom den naturliga härkomsten, födelsen, Guds barn. Och då har vi sett, det stämmer inte. Det är inte alls så. Det står inte sådana tillhör himmelriket, utan det står himmelriket tillhör sådana. Det vill säga en gåva för dem. Inte så att man ska mota bort dem och säga nej, ni är för hjälplösa, för dåliga, för små. Ni har gjort för lite egen insats. Så det tillhör inte er, det är inte för er. Och så vill man visa bort dem. Utan det är just till för och ska överräckas till de som är små i sig själva. Som inte kan frälsa sig själva, som inte kan rädda sig själva. Tyvärr är det många som kan läsa innantill. Så när de läser ty himmelriket tillhör sådana, så läser de som om det stod ty sådana tillhör himmelriket. Det små, liksom stora, kan inte hjälpa sig själva och rädda sig själva. Amen, jag säger er, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och det är då inte bara sagt om till ett litet barn, utan det är sagt till dig och till mig, till 50-åringar och 70-åringar. Du, 80-åring där, om du inte tar emot Guds rike som ett barn så kommer du aldrig dit in. Och lägg märke till uttrycket dit in. Genom tron, genom att ta emot Kristus, kommer vi in i ett nytt rike. Vi förflyttas från mörkrets välde in i Guds rike. Och här och nu, så att Jesus säger att Guds rike och det eviga livet, det är inte bara något framtida, utan det är här och nu. När Jesus sa Guds rike är, omvänd er, till Guds rike är nära, så betyder det precis lika nära som jag är nära er. Så det kan också på många ställen översätta, omvänd er till Guds rike är här. Och då säger många, nej men det var det ju inte, för man tror att Guds rike betyder ett yttre, fysiskt, jordiskt lyckorike. När Guds rike verkligen är här mitt ibland oss, där Jesus Kristus är, där är hans rike. Den som inte tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar inte emot mig, och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Det vill säga han är en troende. Jag ska ta ett bibelställe till. Den som är minst bland er alla. På grekiska heter det mikroteros. Ni känner igen mikrougn. Det är något med en liten ugn. Och mikroteros, det är superlativ, det är minst. Den som är mikroliten, så mikrodålig i sig själv eller så hjälplös i sig själv som man tänkas kan. Och den som är totalt oduglig bland er alla, han är den största. Han är den största, säger Jesus. Det vill säga den som är utarmad på egen förmåga. Vad säger Jesus? Saliga är de fattiga. Och då förstår vi av Matteus att det betyder saliga är de fattiga i anden. Och han säger saliga är de hungriga och de törstiga. Det vill säga som hungrar och törstar efter Kristus. Efter rättfärdigheten som håller inför Gud. Saliga är de som är behövande. Saliga är de som måste bäras, bytas på, matas. Som måste tröstas. Det handlar om. Den som är allra minst bland er alla, han är den största. Så när det gäller Jesus och barnen, så klargör Jesu handlande med barnen just vad frälsningen, vad det är frågan om. Och sa inte Jesus vid ett tillfälle när man avvisade honom, så sa han, det är inte det friska som behöver läkare utan det sjuka. Och det säger ju precis samma sak som vi här nu har talat om. Det är inte det friska som behöver läkare utan det sjuka. Och Jesus markerar ju detta genom att han vänder sig till publikaner, han vänder sig till odugliga, utstötta, sjuka människor. För att frälsningen är till för dem som verkligen inte kan rädda sig själva. Frälsningen är Guds gåva. Det är därför han ställer barnen i mitten. Han tar ett litet barn, ställde det mitt ibland dem, slöt det i sin famn och sa till dem, den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Med de orden hoppas jag att jag har givit lite kött på benen om ämnet Jesus och barnen och vad som menas med att vara troende, att vara en mottagare, att vara en som behöver hjälp, tröst, räddning, kläder, rättfärdighet från Gud. Och alla ni som tror på Kristus har iklätt er Kristus. Paulus skriver, så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Nej, men det är klart. Hur skulle det kunna finnas någon fördömelse för den som räknas, är tillräknade Kristus är. Den som är ren och helig, inte i sig själv, utan i sig själv är en fattig syndare, men i Kristus är rättfärdig och ren och helig. Ja, då finns ju ingen fördömelse. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Jag läste som sagt en bok i veckan som heter Om Jesus, och där lärs det att alla är i sig själv redan efter sin naturliga härkomst rena och heliga och behöver inget syndoffer, behöver ingen Kristus som går i döden för dem, utan är rena och rättfärdiga i sig själva. Och det viktiga för dem är att de litar på att det ska komma ett jordiskt lyckorike. Därmed så ska vi samtala lite om det här ämnet Jesus och barnen, och avbryter jag här så tar vi fram lite kaffe och te, och så möblerar vi om lite grann så kan vi sitta och samtala en stund.